Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna, jag sitter här, det är faktiskt en idyll mitt ute i skogen utanför Uddevalla och sitter med en sån där person som jag ibland undrar om de finns på riktigt. Jag har läst hans bok och han är en äventyrare och ibland så undrar jag, finns de verkligen? Han har alltså korsat Atlanten i en 4 meter lång båt som han byggde själv och inte bara en gång utan 2 gånger. Han har svensk rekord i fridykning. Jag tror han har åkt ner till 73-74 meter med en tyngd utan tuber och sen upp igen. Alltså helt galna saker. Så det ska bli intressant att veta vem den här personen är. Välkommen Sebastian Eslund.
Tack.
Tack för att jag får komma till din idyll.
Ja, det är så skönt att få dela med sig av sånt här.
Ja.
För det är en ganska stor plats som du märker, så den är gjord för besök.
Ja, man blir lugn bara att komma hit.
Ja. Vad bra att du märker det direkt.
Ja, helt underbart. Mm. Ja, det var en väldigt kort introduktion då, men du ska få lite grann mer berätta om, kort i alla fall, vem är du?
Ja, det är en sån fråga man tar med sig genom hela livet och ställer till
sig
då. Jag är en väldigt sökande person, tror jag. Det hör jag nu när du berättar om de här tokerierna. Att jag är väldigt nyfiken och väldigt rastlös och hoppar från område till område. Inte det att jag inte slutför saker, utan jag lägger ner ganska lång tid på saker. Så att när jag börjar bygga en båt, då ser jag verkligen till att den kommer i vattnet. Och om drömmen har varit att korsa en ocean, så blir det gjort liksom. Och likadant med dykningen, att när jag fick den här, kände att havet var mitt medium, liksom, att ligga på ytan och dyka neråt, och ensamheten och tystnaden och trycket och viktlösheten och också hotet, det här som får adrenalinet lite grann att gå igång och pulsen att gå upp lite, stressen, att hantera stress har varit väldigt intressant för mig. Så det är väl, om jag ska försöka på väldigt nära håll försöka se vem jag är, men det är alltid intressant att höra när andra talar om en. Kanske man får reda på någonting.
Vi ska försöka fördjupa oss i det här. Och det är lite lustigt, för jag har en följdfråga här. Är du en sökare? Och det sa du precis innan att du var. Jag hann inte ens att fråga dig.
Men det måste väl alla vara. Det är väl bara det att många står på standby ganska länge. Helt enkelt. Att man är så fullt upptagen med livets vardagligheter. Och jag har ju insett detta, att jag är alldeles för, jag måste nog använda ordet, självupptagen. Jag lägger ner så mycket tid på att undersöka mig själv genom mina projekt och att göra saker och se hur det känns och lära mig någonting. Så att jag har valt bort familj. Tror jag i alla fall att jag har valt. Jag vet inte om det är medvetet eller inte. Så jag har mycket tid för mig själv, har jag. Och därför behöver jag inte sätta det här sökarfunktionen som jag tror alla har inom oss på standby, utan den har levt med mig upp förbi 40 år nu.
Spännande. Det här med äventyr då, för det får man väl ändå, jag vet inte, det kanske inte är ett äventyr för dig, men för oss som läser i bok bland annat då med Atlantseglingar, så är det ett stort äventyr. Hur kom du in på det, och varför blev det just det här med segelbåten över Atlanten?
Jag vet inte om jag söker äventyr. Man kanske kan spjälka upp det och säga att jag söker utmaning, eller jag söker kunskap. Och det har lite att göra med det här ljudet vi hör i bakgrunden. Jag vet inte om det hörs, men det är en vedklyv. Och det är en 75-årig man som står och klyver ved. Och det är min morbror. Och jag växte upp på somrarna när min mor, jag ville vara hos min morbror, och min mor hade annat för sig. Så jag spenderade somrarna hos min morbror och hans fru. Och han har varit en väldigt stor inspirationskälla. Han hjälpte mig bygga den här båten. Det var han som intresserade mig att vara under ytan, när han som 12-åring satte mig med en sån här dykregulator så jag fick andas luft runt tub under ytan, och satt i tången och var rädd för krabben och tittade upp till ytan som var 2 meter ovanför mig och bara tyckte, wow, det här är livet liksom. Eller när han satte mig i en optimistjolle när jag var 8 år och inne i Fiskebäckskils hamn mitt emot Lysekil, så välter den här optimistjollen och jag ligger där med min flytväst och kravlar upp och sitter på botten av optimistjollen Och min mor står på bryggan och säger, vi måste rädda honom, vi måste rädda honom. Och så kör min morbror ut i sin dunk, 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 dunka båt. Tar ett varv runt optimisten och säger, ja, nu är jag räddad, nu kommer de, vad ska han göra nu? Så böjer han sig ner och tar upp ett öskar. Och så kastar han över öskar. Sen vänder han sig om demonstrativt och så åker han tillbaka till bryggan. Tittar inte efter mig, jag sitter bara och tittar på det här öskaret och inser att... att han förväntar sig att jag ska lösa detta. Och när en vuxen som man då känner förtroende för gör det så växer man ju.
Mm.
Så nog fan vänder jag på den här optimistjollen och öster den och seglar hem igen. Och det är inga konstigheter. Och det är ju underbart för att är det finaste man kan göra någon annan människa, det är att lära dem någonting. Mm. Empowerment finns ett engelskt ord. Alltså att göra folk starka. Mm. Och på den här platsen, på den här gården nu som jag har settled, heter på engelska, bosatt mig på, så är det ett väldigt stort läroprojekt. Och här försöker jag bli starkare eller mer kunnig då på ett område som jag aldrig satt mig in i förut. Så det här, när du säger äventyr och pratar om båtar och hav, så är jag inne i ett jättestort äventyr nu.
Mm.
Dels ett ekonomiskt äventyr där jag har tagit en ekonomisk risk, men också en sak att jag försöker odla. Jag försöker skapa självhushållning och kanske någon kommersiell odling. För jag tror att matproduktion är väldigt viktigt i framtiden och för mig själv nu. Och det är jättesvårt. Det är svårare. Det är lika svårt som att bygga en båt. Och det är lika svårt som att träna upp så att ta ett svenskt rekord i fridykning. Där det finns flera olika rekord. Man kan olika sätt att ta sig ner. Så jag har dragit mig ner längs linor och simmat ner då för egen kraft och så.
Mm.
Så det här är bara nästa äventyr och nästa projekt att lära mig någonting.
Mm. Vi ska komma tillbaka faktiskt till gården och ditt nuvarande äventyr då. Men om jag är ju tvungen, eftersom jag är så intresserad av det här med lite mer typiska äventyr då. Just det här med den här seglatsen, hur var det att segla över Atlanten i en 4 meter lång båt? Jag vet att du var lite grann för att utmana dig själv och se hur du hanterar dem. Jag tror det var runt 40-45 dagar. Hur går det att förklara på ett kort sätt hur det kändes?
Det är så intressant.
Vad upptäckte du?
Ja, det är så intressant, för när man båten blir mindre och mindre och färden över blir längre och längre, så, och det blir fler och fler gånger jag seglar över Atlanten, men det överdrivs alltså med tiden. Så att båten är 4:30, jag har seglat 2 gånger över Atlanten och det tog 30 dagar båda gångerna ungefär.
Okay.
Och det räcker alltså för 30 dagar. Man kan inte ens inbilla sig hur det är att vara ensam i 30 dagar. Det här är alltså inte som att sitta i en fängelsecell där de slänger in mat och bonkar på dörren om man kanske sitter i en isoleringscell, eller vara ute i rymden i ett rymdskepp där man kan säga hello Houston, yeah Houston, how are you doing today? Jag hade ingen att prata med. Och jag var inte förberedd på den otroliga ensamhet jag kände. Så det var, även om det var kanske den viktigaste månaden i mitt liv, så var det faktiskt en av de värsta. För jag led fysiskt av ensamheten. Jag led av att konfronteras med mig själv. Av att bara umgås med mig själv. Så att det var en väldigt introspektisk resa. Jag tvingades, för det fanns så lite att göra, så jag tvingades att se mig själv. Och mina egna tankar. För att det är ganska slentrianmässigt att segla. För att båten tuffar på av sig själv och styr sig själv. Och man lagar mat lite och man tittar på en GPS då, en satellitnavigator som talar om var man är. Så det är inte så stort jobb, utan det är bara att uthärda tiden. Och det är ju samma sak som man brukar säga retreats, när man drar sig tillbaka på yogaläger eller meditationsretreats. Att det ska bli så tyst runt omkring en, så att man helt plötsligt tvingas lyssna inåt. För när alla yttre stimuli, tv, underhållning, musik, göra saker, spela gitarr och läsa och skriva, som man inte får göra på sådana här meditationsretreats, då blir det outhärdligt. Hjärnan bara letar efter att få intryck igen. Och den söker intrycken inåt. Och så blir det lite för mig ute till havet. Och så det var väldigt jobbigt men givande.
Mm. Vad upptäckte du hos dig själv?
Ja, det är långa processer. Det är förmodligen min relation till gruppen.
Mm.
Jag är ensam barn. Och har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Många har dragit i mig. När det var julafton när jag var liten, så ville 3 familjer att jag skulle fira jul hos dem och så här. Och jag fick mycket presenter och blev självupptagen helt enkelt. Och såg inte andra. Och det måste jag säga var en stor insikt i mitt liv. Alltså en insikt är ett starkt ord. Det är inte bara det att man förstår, utan man nästan på ett fysiskt genomgripande erfarenhetsmässigt sätt slutligen har förstått någonting. Jag förstod att jag är bara en biroll i alla andra människors liv. De är huvudpersonerna. Jag är bara en person som glider förbi och kan spela en roll i deras liv, positivt, negativt. Och alla människor är centrum i universum. Från där jag sitter här på den här träsitsen här, så är ju universum, hela universum snurrar runt mig. Och människor passerar och fåglar passerar. Och jag, eftersom mitt medvetande uppbyggt så, är otroligt självcentrerad. Det här med den själviska genen, och jag är primärt intresserad av min egen överlevnad. Dels på ett rätt grundläggande reptilstadiegrej, att man slåss och kämpar för att få mat och skydd och sådär. Men också det här med att skaffa vänner, socialt kontaktnät, arbete och allting. Det är ju hela tiden en kamp. Jag har börjat läser väldigt mycket naturvetenskap och kopplar det ihop med existentiella frågor. Och det är jättespännande att se vad de kommit fram till om kroppen och om kvantfysiken och hur atomer är uppbyggda, och koppla det till saker som meditation och så vidare. Det är, och hur att bara gå runt och se hur alla de här växterna fungerar, och vi tror att vi sitter här i ett paradis av balans. Det är fullt krig som pågår ute i den här trädgården. Här slåss olika arter mot varandra. Jordgubbe slåss mot jordgubbe, och trädrötter slåss mot rötter av hallonbuskar. Och det är liksom, balansen är en terrorbalans ute i naturen. Så att sitta och stirra på naturen är, alltså stirra i bemärkelse att man försöker förstå hur den fungerar, är otroligt lärorikt. Och sen koppla då ett träds behov till en själv, som att det söker näring, det söker vatten, det söker sol, det söker värme, det söker skydd, det söker allt det. Det söker för att fortplanta sig, det gör allt det där som vi också vill. Och då, och nu hör ni ju vart det barkar här, att jag har blivit en sjujävla naturromantiker. Och havet har ju länge varit den plats jag har varit på. Och nu kommer jag snart till svaret här på din fråga som alla har glömt redan. Och det är att jag sökte mig nog till äventyr, till upplevelser. Men jag sökte mig också bort. Jag sökte mig bort från det livet jag hade levt. Bort från staden som jag inte var så imponerad av. Bort från ett väldigt strukturerat samhälle med mycket regler på gott och ont. Så det var någonting som puttade mig bort och någonting som drog mig också. Och det jag drogs till var ju också då en romantisk bild av äventyret. Jag skulle bli en hippie som satt med gitarr på en strand någonstans och hade fjädrar runt halsen som jag hade plockat någonstans uppe i Inkabergen, och skinnbyxor och så vidare med långt hår och sådär. Men jag var ju inte en sån person, så jag sökte liksom en bild, en cool hippie som inte fanns där. Utan jag var en mycket mer striktare projektmänniska som gillar utmaningar i form av projekt helt enkelt. Mm. Och då var seglingen ett projekt, och vissa arbeten som jag utfört genom mitt liv har varit projekt att försöka bemästra det. Och just nu är odling ett projekt. Mm. Men för att återigen återknyta till vad jag lärde mig själv, det var ju min relation till gruppen.
Mm.
Så ett pågående projekt sedan jag föddes, men i alla fall sen jag i slutet av 20-årsåldern insåg att jag måste skärpa mig i min relation till andra människor. Jag måste se andra människor. Jag måste se deras behov. Kan jag bli en person som tillfredsställer andra människors behov, då blir jag viktig i deras liv. Mm. Så det är rent sån här mutual interest som det heter. Jag umgår så mycket med engelsktalande här på gården. Här jag har många volontärer, så att ibland försvinner svenskan. Mm. Men att hitta en symbios med andra människor. Det lärde jag mig väldigt mycket om, att se andra människor. Tror jag.
Mm.
Av ensamhet, det är intressant.
Det är oerhört fascinerande vilken resa du gjorde och gör i dig själv. Jag tänker mig nu att det sitter säkert människor som jag har väl också haft drömmar och har fortfarande om äventyr och i stort och smått. Har du något råd till andra människor som sitter nu med ouppfyllda drömmar om små och stora äventyr? Alltså,
ja, man kan ju
något råd?
Man kan ju gå på en sån här motivations- och inspirationsföreläsning där någon käck människa som står och säger: tänk positivt, tro på dig själv, ge inte upp dina drömmar.
Mm.
Eller så gör man inte det. För vissa människor ska ge upp sina drömmar. Vissa personer, man kan inte lägga ner 10-15 år av sitt liv och förfölja en dröm som man kanske inte har förutsättningar. Till exempel drömmar om att att synas i media eller att bli rockstjärna eller skådespelare eller något liknande. Där man kanske helt enkelt man kanske har en längtan efter att vara en skådespelare eller vara en rockstjärna, men man kanske inte har en längtan efter att spela musik. Man måste på något sätt se att den drömmen man har är faktiskt ärlig. Att jag har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet för mina resor. Dels för att jag då är mycket av en berättare. Jag gillar att berätta. Jag tycker om att prata till andra människor. Och därför har jag fått uppmärksamhet. Och till slut så måste man fråga sig själv, är det uppmärksamheten jag söker? Eller är det upplevelsen med naturen då? Är det en ärlig berättelse att jag pratar om att jag längtar till naturen och längtar utmaningarna? Eller gillar jag att komma hem och imponera på män och kvinnor och så vidare? Återigen kommer vi tillbaka till det här med evolution och kampen för sin överlevnad. Att skapa en plats i gruppen, en position och så vidare. Så råd. Ja, man får inte glömma att livet är ju extremt praktiskt. Det vill säga man måste ha mat på bordet någonstans att bo. Och i vårt land så går mycket pengar för mat. Trots att jag är en av de personer som anser att mat ska vara dyrare. Så är det dyrt att handla. Och det är framförallt dyrt att bo. Det är väldigt dyrt att bo i Sverige. Så vill man ha en egen lägenhet. Och äta bra så försvinner en massa pengar. Och då måste man jobba en stor del av tiden. Och jobbar man så har man ju mindre tid. Och jag lyckades ju lösa det så att jag har alltid levt billigt. Jag har haft en asketisk attityd att försöka klara mig med mindre. Så jag köper väldigt lite kläder. Går inte ut och bränner pengar. Dricker inte öl. Går inte på bio. Och jag har till exempel ingen tv. Och jag har liksom rent praktiskt försökt lösa mitt liv. När jag slutade titta på tv för 7 år sedan så fick jag massa tid över. Jag fick ju 3 timmar om dagen över, för jag tittar väldigt mycket på tv. Så jag har 3 timmar gratis att kreativt jobba på mina projekt eller drömmar. Och i och med att jag inte köper så mycket och har gjort lite grann upp med min fåfänga, att jag inte tänker så mycket på hur jag är klädd och sådär, så sparar jag massa pengar där och så. Så att hålla koll på utgifterna. Och se till att när man väl har bestämt som en dröm, att inte är en dröm utan att det är ett projekt, att det är en plan. Man börjar skissa, man börjar skriva och man börjar formulera sig. Och framför allt, ensam är inte stark. Jag har insett att på den här gården då, jag har inget intresse av att sitta här ensam liksom, och uppleva naturen. Att när jag stod på den där båten i luckan och tittade ut, så ville jag ofta, när jag upplevde någonting och såg någonting som var unikt. Det är en unik plats ute till havs. Alltså. Händer massa spännande saker vad det gäller väder och natur. Så vill jag vända mig om och säga, ser du detta? Upplever du samma sak som jag? Jag ville på något sätt ha ett kvitto, ett vittne till att jag upplever. För det var inte värt någonting annars. Och därför man tar upp kameran och allting. Och kanske är det därför jag berättar, skriver, fotar, filmar. För att få någon att se, men titta, det hände verkligen. Och det finns det här. Och påminna mig själv. Så ta med er vittnet alltså i ert projekt. Om det så är att åka motorcykel runt hela Medelhavet, som jag en gång ville göra när jag var 18 år. Rättare sagt skoter. Eller om det är att öppna en garnbutik eller vad det är. Så gör det ihop med någon. Det är svårt att samarbeta med andra människor. Men det är en del av uppgiften här på jorden när man är satt här, att klara sig i grupp. Så det var väl 2 eller 3 råd kanske.
Ja, fantastiskt bra.
Men just det där att utvärdera sin dröm, att inse att är det här verkligen rätt? Är det exakt detta? Varför är jag? Förstå sig själv. Varför vill jag detta? Varför vill jag ha 4 barn eller vad nu äventyret eller drömmen är? Eller varför vill jag ha det här jobbet på den här fräcka företaget eller vad det är och så vidare? Vad är det egentligen jag är ute efter? Vilka behov är det som jag försöker tillfredsställa så man förstår sig själv? Och påminner mig om en av mina bästa historier. Som förmodligen är osann, för att den är typ 2000 år gammal, om en gammal känd filosof som hade många följeslagare och lärjungar som ville förstå hur han levde och tänkte. Och när han var 80 år gammal så sa han, nej nu är det dags, nu lämnar jag er. Så han la sig ner och några dagar senare så han blev bara sämre och sämre, han liksom viljemässigt höll på att dö. Så sa de, master, kan du inte sammanfatta allt du har försökt lära? Säg oss det viktigaste, ungefär som irriterande journalister. De ska alltid säga, när var du räddast? Vad var det viktigaste du lärde sig? De vill att man ska konkretisera det. Men hur konkretiserar man en 30 dagars upplevelse eller 40 års liv? Men nu ville de här lärjungarna då veta det. Och då reste han sig upp ur sängen dramatiskt i sitt sista andetag. Och så sa han, know yourself. Och sen föll han tillbaka och dog. Alltså, det viktiga var att försök förstå dig själv. Mm. Och har man det, har gjort den, hade ingen omvärldsanalys utan en inre analys, då vet man ju vad man har. Mm. Då ser man svagheter och styrkor och helst då ska någon annan hjälpa till. Och kan veta vad man står vad det gäller självbild, självförtroende, motivation, disciplin och sådana saker som är oerhört viktiga. Jag har ju då sysslat med sport och det fick mig att läsa lite sportpsykologi på universitetet och inser att allting är ju performance, att allting är ju en utmaning eller en uppgift. Till exempel att jag måste få ungarna till dagis, köpa mjölk och hinna betala räkningarna. Och det är ju en utmaning det också. En sportpsykologisk utmaning. Man kan se det som en lek, som en utmaning och utvärdera sig själv av okej, jag sätter upp delmål. Först ska jag göra det och jag kommer peppa mig själv längs vägen och jag kommer kunna förändra mina mål längs resans gång. Okej, jag betalar alla räkningarna imorgon istället för att nu börjar det regna och jag vill inte gå ut. Och att hela tiden se livet som en lek. Och det finns ju en hel bok om detta som heter Flow av en polsk författare som ingen kan uttala namnet på. Som de människor som ser livet lite grann som en lek och ett spel och kan liksom, de är på väg bort till en busshållplats och bestämmer sig för att inte trampa på rutorna eller inte på sträcken. De lever längre och har roligare liksom. Mm. För man får den där lilla bekräftelsen, eller rättare sagt inte bekräftelse utan ja, jag klarar det. I det minsta liksom, man rensar ett land så känner man det där lilla, jag har rensat ett land. Gud vad skönt. Och bara, det är bara en serie av upplevelser, känslomässiga upplevelser i livet. Och om de här serien blir, jag klarar det. Då byggs självförtroendet, byggs inspirationen, motivationen för nästa. Så det absolut viktigaste är att sätta sina mål rätt. Mm. Så sitt inte och tänk, jag ska korsa Atlanten. För man ska ju veta då att de flesta människor som sätter upp höga mål misslyckas. Mm. Och vi får bara höra om de där som blir rockstjärnor och de trodde på sig själva trots alla andra och någon som blir refuserad för sin bok eller någon sångerska som inte fick skivkontrakt. Vi hör ju inte om alla de som borde hållit käften och inte gett ut en skiva liksom. Eller som blev stoppade för att de skulle bli stoppade för att de kanske inte hade någon talang. Så sätt målen korrekt. Sätt små delmål. Jag borde egentligen tänkt, jag seglar till Skagen först. Nu hade jag ju seglat till Skagen först och jag hade ju kapsejsat i Fiskebäckskis hamn. Så jag hade ju gjort mina delmål. Och faktum är att jag försökte lura mig själv under seglingen. Sebastian, du ska bara till Skottland. Du ska bara till Skottland. Jag visste ju inte om båten skulle sjunka eller om den kunde segla sig själv och så vidare. Så Skottland var det officiella målet. Men jag kunde inte släppa det där stora målet. För när det gäller drömmar så kommer ju prestationsångesten. Man börjar jämföra sig med andra och de verkar ju ha det så lätt och så vidare. Och så. Så prestationsångest är ju jättesvårt. Har man då bestämt, jag hade ju faktiskt bestämt mig för att segla jorden runt. Nu kom jag på det och erkänner det. Så jag misslyckades ju egentligen. Mm. Och vägen till framgång är ju att misslyckas. Man måste bli expert på att misslyckas. Man måste bli jätteduktig på att misslyckas. Då kanske man kan åstadkomma något. Mm. Du kommer inte hinna alla dina frågor.
Så otroligt mycket intressant. Vi utökar här till 2 timmar. Ja. Fantastiskt intressant. Det är nästan svårt att gå ifrån dina tankar. Men det här med fridykning, det går att få in också. Jag förstod att din morbror lite grann hade inspirerat dig till det. Men hur hamnar du på en sån märklig sak som att dyka så långt ner i djupet som möjligt?
Ja, allting. Jag vet inte om det finns slump och öde. Och det finns inte det i det här fallet. Jag vet precis varför jag hamnar där. Det var det faktum att min morbror lät mig andas ur en luftapparat på 2 meters djup. Det var det faktum att jag växte upp längs en kust. Det var det faktum att min mor bodde utomlands, hade jobb utomlands. Vi bodde på ett hotellkomplex som hade en pool. Efter skolan gick jag inte till fritidsgården, jag gick till poolen. Vatten har varit mitt rätta element, eller mitt, där känner jag mig trygg. Och sen så såg jag en affisch, och det kanske var slump, i 2:an på gymnasiet. Nej, faktiskt 8:an. Högstadiet så stod det spela vattenpolo. Hade det stått en affisch som började fäktas hade jag förmodligen börjat fäktas. Men det stod en affisch om spela vattenpolo. Mm. Så jag gick dit. Kanske för att jag redan hade en positiv inställning till vatten. Var i vatten i 2 år till, spelade vattenpolo och simmade tills jag kräktes. Hade inga anlag för den sporten helt enkelt. har alltid velat vara en atletisk människa. Haft en syn på min spinkiga kropp. Jag har inte tyckt om min kropp. Jag upptäckte, trots så självupptagen som jag är, så förstod jag förrän väldigt sent förstod jag att oj då, du är ju egentligen inte snygg i bemärkelsen kropp. Visst, du har breda axlar och det går och kläderna hänger bra på dig. Men du är otroligt spinkig. Och hur kan man gå omkring där och vilja bli bäst på orientering och bäst på springa, bäst på stå händer och få femma eller MVG i gymnastik när man egentligen inte är atletisk? Så det har varit ett stort komplex i mitt liv, min kropp. Men så upptäckte jag då att jag höll på med ganska avancerad snorkling. Jag var ute och segla så snorklade jag djupare och djupare då. För att det är spännande att simma neråt. Och min morbror hade sagt till mig att ja, men jag simmar en gång till 18 meters djup. Bara genom att säga att han hade simmat bröstsim ner till 18 meters djup i en tank i Karlskrona. Fick mig att tänka, wow, det är ju inte möjligt. Som man tänker då. Och sen fick det mig att tänka, men det borde jag också klara. Så då började jag en resa neråt och så helt plötsligt såg jag en kurs i fridykning. Också så här man slump, nu använder jag ordet slump och på nätet hittar. Freediving, ja men det är det jag sysslar med. Gick kursen och han var jätteinne på yoga. Han som ledde kursen. Och jag gjorde fantastiska resultat. Jag höll andan i 5 minuter på den här kursen. Slutade andas i 5 minuter stillaliggande. Och då började jag med yoga också. Och satte upp ett mål. Jag ska bli en av Sveriges 10 bästa fridykare. Kom hem till Sverige, det fanns inga tävlingar. Hade liksom inte kommit igång sporten. Och så dessutom fanns det väl nästan bara 10 fridykare. Så det var inte så svårt att bli en av de bättre. Och märkte att den här spinkiga kroppen har en fallenhet för andhållning. Den här spinkiga kroppen fungerade bra med yoga. Och yogan blev nästan lika viktig som fridykning. För de har gått hand i hand. Och då fick jag självförtroende. För när man lyckas med saker, då får man självförtroende. Då får man inspiration, då får man motivation. Och man blir motiverad att vara disciplinerad också. Så jag började helt enkelt träna. För jag märkte att det ger resultat. Och dessutom så var det en sån oprövad sport. Så jag var tvungen att själv förstå sporten. Det var rena felaktigheter som lärdes ut när jag började med sporten. Och forskare tog kontakt med mig och vice versa och jag var med i försök och experiment och kunde mäta rent naturvetenskapligt. Så jag kunde mäta min träning i deras apparater. Ja, kan jag göra så här? Vad händer då? Och gör så här då. Så det var sökaren igen, ville känna kroppen. Och i yogan så är ju syftet, och yoga betyder ju ett eller ettighet eller oneness eller vad man ska säga. Och så där började en process att försöka få mig att bli hel. Ett, försöka få mig att tycka om min kropp. Tycker man inte om sig själv är det väldigt, väldigt svårt att tycka om andra människor. Går man och bär på ett självförakt, vilket väldigt många av oss gör, så kommer det sprida sig. Man tycker illa om andra, hittar fel i andra. Man hittar sina egna fel i andra personer. Så att börja älska sig själv, alltså inte börja älska sig själv, utan att hitta en väg framåt för att bli en person som man tycker om. Den jag vill vara är mitt livslånga projekt. Jag vill vara en person med en viss typ av moral, med en viss typ av färdigheter, med en viss typ av kunskaper. Och jag har en bit kvar alltså. Och det är jättesvårt och jag faller tillbaka som en alkoholist kan man säga. Jag trampar dit igen och framförallt i mina relationer till andra människor. Och får backa och ta sats igen liksom. Och för att ta mig tillbaka till fridykningen nu då. Så börjar jag ju inse att men jag är ju nära ett svenskt rekord. Man kan göra det på sex olika sätt. På tre sätt i bassäng och 3 sätt i djupet. Och då blir man ytterligare motiverad. Ja, jag kan. Det är ju fåfänga och lite ära man ute efter då. Att ja, men jag kan få lite uppmärksamhet här om jag tränar lite. Så det var så det gick. Och jag uppnådde mina mål. Mina första mål ganska fort. Och utöka dem. Och de blev längre och längre och längre. Och det var helt fantastiskt. Ofta så jag skulle segla jorden runt när jag kom till Västindien. Klara en tredjedel. Men här kunde jag öka på och sätta målen högre och högre. Så jag hittade min plats. Och för att komma tillbaks till ditt tema här. Så är det ju väldigt viktigt att hitta sin plats i samhället. Och då menar jag inte att man behöver bli plåtslagare resten av livet eller jobba som politiker resten av livet eller något sånt där, utan att känna att man ständigt eller så ofta som möjligt är i en plats i den sociala strukturen där man har någonting att erbjuda andra. För har du någonting att erbjuda andra, då går det bra för dig. Om det så är att du kan laga andras bilar, vilket jag har behov av nu, eller om du kan har som jag 12 sängplatser och kan bjuda hit volontärer. Eller om du blir en viktig funktion i dina barns liv. Liksom att hitta en plats där du är meningsfull. Och meningen kommer säkert på olika sätt. Det finns de som kan sätta sig i en grotta i 30 år, eremiter. Men de flesta av oss hittar mening i vår relation till andra. Mm. Så vad jag säger, om vi nu pratar om min personliga hälsa, så handlar inte den om att leva utan stress eller att jag ska äta rätt. Eller vara ekonomiskt, inte oberoende, men i alla fall ekonomiskt tryggt. Utan det handlar ju i främsta hand att ha meningsfulla relationer med andra. Folk som kan stötta mig i mina drömmar och att jag känner mig viktig och kan stötta dem i deras drömmar.
Mm. Ja, det är spännande. Jag tror inte jag ens sa den frågan, men om du är en enstöring. Men du har ju väldigt mycket tankar kring gruppen och människor man har runt sig. Så att, vi får säga att du är inte en enstöring.
Vi har ordnat det så här att vi har ett huvudhus här, ett rött, nymålat linoljefärg. Oljat hus, det var väldigt, jag blir väldigt glad när jag ser färg, för jag kommer ihåg hur gott det luktar när jag målade. Mm. Och sen har vi en massa bodar och husvagnar här som då besökande bor i. Så att här ska man kunna, jag tror väldigt mycket på privatliv, att kunna vara enstör. Man ska kunna bli deprimerad, sur och dra sig undan, sitta och sura med en egen bok eller egen musik i sin lilla bod. Men sen när man vill ha samvaro ska man kunna komma tillbaks till det stora rummet, till köket, till hemmets trygga här då. Mm. Så att hitta en bra balans mellan privatliv och gemenskap, det är nog viktigt. Mm. Och de flesta av oss, vi törstar efter gemenskap. Mm. Vi svenskar framförallt finns ju i kynnet då, och i vår kultur kan man väl säga att vi har lite mindre gemenskap än vad vi behöver, tror jag. Mm.
Innan vi lämnar fridykningen helt då, när man är nere på typ 75 meter, upptäcker man saker då också som du upptäckte på Atlanten? Alltså, vad är i hjärnan när man är nere på 75 meter utan tuber?
Dyket avgörs innan, för när du dyker, det tar 2-3 minuter ungefär, du är i konstant rörelse, men du måste göra rätt hela tiden, inte bara fysiskt rätt rörelser, du måste tänka rätt, för tänker du fel under dyket, bli stressad. Det här är ingen sån här adrenalinsport, utan det är en meditativ sport. Du måste få ner systemet så att det blir lugna ner sig, kroppsliga systemet. Så du har väldigt få tankar till att medvetet tänka någonting. Men du undermedvetet så är ju detta 2-3 minuter som på något sätt går in i en annan dimension. Och då menar jag att du befinner dig i ditt undermedvetna upplevelser. För det är otroligt vackert. För mig då, som sakta ökat att befinna sig, jag har varit på 88 meters djup då för egen maskin. Det låter ju hemskt för de flesta, men jag börjar också med 1 meter, 2 meter. Så man börjar ju där, och det är ju fantastiskt att sitta och titta upp mot en glittrande havsyta 2 meter under den. Och så ökar man dem, och till slut så är det ju en kick av att befinna sig i ett litet mörkt rum där nere. Kanske är det en lampa i slutet av linan. Och det är existentiellt, för att du har nämligen simmat mot döden. Du har simmat bort från syre. Du har simmat mot ett högre tryck, mot mörker. Och skulle du inte komma upp så dör du. Och så vänder du och så simmar du upp. Och det blir varmare. Trycket släpper, den här kramen från havet. Och det blir ljusare. Och till slut så är det en människa som möter dig. Som någon simmar ner och möter dig. Och så börjar du flyta, lyftas upp. Och så blir du nästan återfödd. Rent symboliskt, men kanske också lite grann som en snabb shamanresa, eller vad man ska säga. Där du har hanterat ett stort hot. Så just, och allt detta vet du innan du startar. Alla börjar ju med 1 meter under vattenytan. Men och den där känslan av att komma upp och ta ett andetag är ju väldigt god. Om man också, ett, har vetat att man gjort en stor prestation. Och två, kroppen är så otroligt tacksam för det här syret som man får, och första andetaget. Och även om man har misslyckat med sitt dyk, inte nått sitt djup, så är det ju en lärdom. Mm. Så är det ju faktiskt att, och det är ju där som, det är det som skiljer folk från lyckas från någon som misslyckas. Att när man misslyckas så blir man inte sur. Visst, finns vissa tennisspelare som gjort sig känna på att bli fly förbannade på sig själva och kasta, skylla på domaren och skylla på andra och sparka på grejer. Men ofta så är de skickligaste människorna är ju och tänker så här, vad lärde jag mig av detta? Vad kan jag göra lite bättre nästa gång? Man måste vara intresserad av detaljerna. Som engelsmännen säger, take care of the pennies and the pounds will take care of themselves. Mm. Så på svaret på frågan om att uppnå sin dröm, fokusera på detaljerna. Mm. Få dem rätt och försök göra lite bättre och lite bättre. Då kommer helheten falla på plats. Mm. Naturligtvis behöver du en översiktsbild då. Ett helikopterperspektiv som du kanske behöver hjälp av andra då. så, ja, det var detaljerna. Och för att återknyta till min mor, allting är ju bara associationer. Och nu är det mina associationer ni tvingas följa för att min hjärna hoppar här. Men min morbror är, mamma ska också ha en morbror, eller en pappa, eller en moster, eller en mormor, eller en granne. Som när du kommer till dem och säger något otroligt korkat. Jag vill bli världens kändaste rockstjärna. Eller jag vill bygga en liten båt som är 4 meter lång och segla över Atlanten. Så säger inte de, nej men det kan du inte göra. Ska du inte göra det ihop med andra en större båt? Så säger min morbror bara, vad kan jag hjälpa dig med? Jag har lite divinusell skumplast här bakom min bod. Behöver du det? Eller, det här kan jag fixa åt dig. Och han vet ju mycket väl att det är farligt det jag ska göra. Men han vet ju också att jag kanske inte ens kommer komma iväg i båten. Och han vet ju att när jag är väl färdig med båten så ska jag ju inte segla över Atlanten direkt. Utan jag ska ta ju små steg. Jag ska ju segla först där. Så att
man dödar inte din dröm där och då.
Nej, och det kanske jag lät lite grann som jag gjorde innan. Men egentligen så är det första svaret bara är, vad kan jag hjälpa dig med?
Ja,
för att även om jag vet att den här personen, nej du kommer aldrig bli skådespelare på den här nivån som du tror. Så vet jag att den här personen kanske blir en halvbra skådis. Mm. Och kommer förändra sitt liv och göra jättespännande saker. Och använda sin skådespelartalang i andra sammanhang. Eller bli en jättebra lärare i skådespeleri. Man vet aldrig vad en kunskap kan användas till. Så att det är ju helt okej att svika av. Och då kan man tänka, jag hade en kompis till exempel. Hon läste till dataprogrammerare i 2-3 år. Hon kanske hoppade av efter 2 år. Och sen hon sysslar med något helt annat efteråt. Och bara nästan fnös åt de där 2 åren. Men hon fick ju nytta av de 2 åren. Hon sitter ju, det som hon gör nu, gör hon sina egna hemsidor åt. Så att all kunskap är nästan användbar.
Mm.
Och det, man behöver bara lägga en litet fax. Och även om det bara handlar om att vinna Trivial Pursuit med någon dum kunskap eller klara ett korsord, så är ju faktiskt all kunskap nyttig.
Mm.
Kunskap är det läckraste som finns. För ingenting kan ta bort det jag har inne i mitt huvud.
Nej.
Jag kan få armarna avhuggna och kan förlora mitt jobb. Och banken kan ta den här gården om jag inte kan betala räntan. Men ingen kan ta bort mina kunskaper.
Mm. Nej, precis. Det är så sant. Och det är inte tungt att bära.
Nej.
Och det här, vad kan jag hjälpa dig med? Det måste vara ett råd till alla föräldrar. När barnen kommer med drömmar och säger, vad kan jag hjälpa dig med?
Och
det är helt fantastiskt.
Jättesvårt för mödrar. För säg det till min mamma. Liksom. Jag skulle visa upp min båt. För titta, nu har jag målat den blå och jag har en mast. Och den är snart klar. Så går hon runt båten. Och det här är ju, jag tänkte säga, det här är helt bakvänt för henne, men det är det ju inte, för hon har också varit en vagabond, hon har också varit en rastlös själ som res, hon borde förstå att resande och sånt där borde tilltala mig, men hon tänkte som en mamma, så sa hon, om du lagt ner all den här tiden som du lagt ner på båten, lagt det istället på ett företag, då hade du varit chef nu. Och det är kanske sant, men jag kanske kan bli chef i ett båtbyggarföretag i framtiden tack vare den kunskapen, eller i något annat, men det var fel svar på frågan. Det var en mammas svar och det var inte, ja, det jag behövde.
Och det är också fullt naturligt.
Min mor vill helst se mig i en villa med fru och 2 barnbarn som hon kan ta hand om.
Ja.
Och det är jättejobbigt att en person som ändå har spelat en stor roll i ens liv har förväntningar på en. Det känns så tvingande och det är tungt att bära. Andra människors förväntningar som man egentligen borde skaka av. Så jag kan ju skaka av mig dina förväntningar, du är en flyktig bekantskap liksom. Men ens föräldrars förväntningar kan bli oerhört tunga att bära.
Ja, det är klart.
Och jag sitter ju här, jag har ju sig villan nu, men barnbarnen finns inte.
Nej. Om vi går till nutid nu då, vi ska inte runda av riktigt än, men vi ska börja runda av, och du ska få berätta om dina nuvarande projekt, alltså gården, och dina tankar med den här gården. Jag har varit inne på hemsidan och ser att det finns lite tankar runt omkring. Jag vet också att jag såg en artikel i lokaltidningen, någonting om demokrati och sånt där. Så berätta gärna vad tänker du på, vad jobbar du för idag?
Det går ju att förklara exakt varför jag sitter där jag sitter. Jag har ju fått så mycket, så att säga, eld och vatten i mitt liv och vind, men jord och skog saknar jag. Jag minns när jag var liten, jag spenderade några sommar i Stockholms skärgård, de tallskogarna där, och den positiva känslan att jag tror vi formas väldigt mycket där. Att den längtan, de små trädkojorna jag har byggt genom livet. Jag har fortfarande behov att bygga de här små dammarna och trädkojorna. Och här runt finns trädkojorna, här finns dammarna. Jag gör precis samma sak som när jag var 8 år. Fast jag gör det och jag är mycket större bara.
Mm.
Och den här kroppsliga medvetenheten kommer man ju direkt in på, vad äter jag alltså? Och som fridykare är det oerhört viktigt, eftersom det handlar om förbränningen och metabolismen, förbränningen av syre, och då är ju kosten viktig. Så att jag har helt tappat tron på det jag köper i affär. Jag kan gå in i en ICA-affär och jag ser ingenting som är... Jag har jättesvårt att hitta mat. Mm. Så fort det är någon, när någon annan har gjort maten och det är massa ingredienser i, så finns det alltid någon skitprodukt. Och det är socker överallt. Och jag tror socker är farligt i de kontinuerliga mängderna hela tiden. Och så bara hitta något utan socker i är skitsvårt. Mm. Naturligtvis, nu handlar det om pengar, men jag kan köpa ekologiskt, jag kan köpa råvaror. Och då går det ju, men det är dyrt och det tar längre tid. Och jag beslutade mig att tjäna så mycket pengar så att jag kan tänka på min kosthållning och odla min egen mat. Och kanske odla mer och mer och mer för att kunna producera för närområdet också. Mm. Så det är dels ett odlingsprojekt, men det är också ett socialt projekt. För dels så kan tjäna, på den här nivån så tjänar jag inga pengar. Det är investeringsfasen fortfarande. Så att det måste finnas andra inkomster. Och då är kurser till exempel i fridykning, yoga, någonting som betalar hyran här. Så alla som kommer hit är med och betalar hyran genom att betala för kursen. Och det gör också att odlingsprojektet kan fortsätta. Och det finns till exempel 25 nyplanterade fruktträd här. Och massa experiment framförallt. Experiment i nya odlingstekniker som inte ska behöva så mycket traktorer eller kostgödsel och så vidare. Och framförallt ingen besprutning. Men det är jättesvårt att odla. Det är skitsvårt. Här är det verkligen misslyckanden som går på rad. Och så ibland så lyckas massa gurka och pumpa från förra året och äpplena kom och så vidare. Men det är en kamp. Mm. Så det är mycket som sker. Och eftersom jag själv då har äventyrligt lag så är det mycket som har att göra med klippklättring, med fridykningen. Och vi av någon anledning samlas vi många här som gillar kamp. Jag tränade mycket kampsport när jag var yngre och älskar och sparkas och ut i luften och ta poäng och leka. Och vi slåss med mjuka svärd och vi håller på med massa olika lekar. En tjej här nu som lär oss capoeira och en tjej där inne som håller på med kung fu. Och vi har boxningshandskar och grejer. Så att eftersom det är mycket yngre volontärer och jag är ganska barnsligt lagd så är det en stor lekplats här också.
Underbart.
Ja, och det hela hänger ju på att räntan är låg. För att det är ju banken som äger större delen av detta kan man säga. Mm. Och så länge räntan är låg funkar det och så länge den här sidoinkomsten från kursverksamhet så funkar det. Mm. Men det handlar ju då om att precis som man på ett mänskligt plan som människa måste se till att man inte lägger alla ägg i samma korg. Har man varit svetsare på Volvo i 40 år och sen behöver de inga svetsare för att det är någon som svetsar billigare i Kina, då är det jobbigt. Mm. Då kan det behövas Prozac och grejer för att då har man inte, de har lagt för många ägg i samma korg. Så det gäller att ju bli motståndskraftig mot förändringar. Precis som varenda växt här ute måste hela tiden förändra sig till klimatet. Vi måste förändra oss till samhällsutvecklingen. Och den avgörs ju inte i närområdet längre. Den avgörs ju som sagt i Kina, USA och vad en bank gör i USA. Och ju mer man har i sin påse av kunskap och färdighet, ju fler vänner man har, större socialt kontaktnät, desto större överlevnad har man. Och likadant här med verksamheten här, att det här aktiebolaget som jag har startat håller ju på med så mycket som möjligt, som har med så många olika saker som möjligt. Då med att kunna ställa upp med, vi spelar paintball här till exempel, så att det har varit lite svensexer här och vissa ungdomsveckor och EU-projekt där ungdomar från Europa kommer och ska då dels personligen utvecklas men samtidigt så utvecklar de ju samhället. För satsar man på sig själv så satsar man ju på samhället som stort. Har man någonting att erbjuda så blir samhället starkare.
Precis. Det här demokratiartikeln som jag läste, vad handlar det om?
Det handlar om att jag har ju insett att jag kanske kommer dö på den här platsen. Och jag har insett att det här är ju en kommun. Och hur den här kommunen utvecklas, det är ju några som sitter i ett stort blått hus, kommunhuset, som bestämmer. Och jag röstar ju på dem, vissa av dem i alla fall. Och det räcker inte för mig. Det räcker inte för mig att rösta på ett parti, för det finns inget block som fullständigt representerar mig. Jag har åsikter på båda sidor blocken. Det finns inget parti som fullt ut representerar alla mina åsikter. Jag kan hitta bra saker i alla partier. Till och med de små extrema hittar jag små saker som är värda att fundera över. Så jag tycker det är ganska störande att tvingas välja. Så jag vill ju se vilka sätt det finns att påverka. Jag har till exempel varit ganska jobbig för en snubbe på kommunen nu som skriver en landsbygdsplan som ska gälla i 6 år. Och jag har skrivit brev och gått på möten och haft massa åsikter. Och det är ju precis så de vill ha det. Vart en engagerad medborgare helt enkelt. För att försöka påverka hur kommunen ser på hur landsbygden ska utvecklas. Och sett att det finns saker på att man kan lämna synpunkter, man kan lämna kritik på hemsidan, man kan starta medborgarförslag och man kan tvinga fullmäktige att rösta om vissa saker. Så det finns sätt att mellan valen då påverka sina politiker. Jag har varit på möten hos ett politiskt parti och frågat vad de tycker och tänker om olika saker och så. Och jag märkte ju till min förvåning då att i den här landsbygdsplanen så stod bara ordet naturen 3 gånger. Och det stod mest i samband med skogsbruk, jordbruk, en naturbruksskola. Men aldrig att naturen i sig själv var en resurs som någonstans stod att det var en rekreationsyta. Men vad som definierar landsbygden är ju avsaknaden av vägar, bilar, större hus som är i flera våningar. Och det måste man ju i en landsbygdsplan definiera som att värdet av att vara landsbygd, om man vill vara landsbygd, då måste man, detta är landsbygden, tystnaden till exempel. Och då är ju tystnaden en resurs. Och vi vet inte vad vi behöver ta ur de här skogarna i framtiden. Just nu så är det rekreation och virke kanske och jordbruksmark och kanske yta där man kan sätta någon slags företag. Men det kanske finns, vi kanske behöver naturen till något helt annat i framtiden. Mm. Så natur, den orörda naturen i den mån den finns här är ju en fantastisk resurs. Mm. Och detta skrevs inte. Utan det var prat om tillväxt och det var prat om mer service för landsbygden och förtätning. Och jag blev förvånad och undrar, är jag ensam om att tycka att jag vill inte ha någon förtätning? Jag vill att landsbygden ska vara landsbygd. Jag vill inte ha mer service. Nu har jag inte några barn i för sig och kanske struntar i lång tid till skolan och busshållplatsen. Men att jag accepterar att för att få den här mer natur, mer tystnad, mindre bilar, så accepterar jag mindre service. Det är helt enkelt en deal jag får göra med samhället. Och anser att landsbygden då bör ha en vara landsbygd och inte vara en plats som längtar efter att bli en stad. För det lät så i landsbygdsplanen att förtätning, mer service, mer bussar, mer vägar. Och då är det som idealet är att vara en tätort. Och här har jag då jagat naturen hela mitt liv och hittat en plats i naturen. Och så bor jag i en kommun där det då verkar som de vill förtäta också, att det inte ska vara det längre. Och då vill jag naturligtvis ha inflytande. Och då gäller det att väga mina intressen. Vi är 50 000 i kommunen, 35 000 bor i tätort, 15 000 bor utanför. Och då får jag fråga mig, okej, vi är bara en tredjedel av dem i stan. Stan kanske ser oss som en resurs, att vi är en resurs. Vi ska skicka in rent vatten och mat till dem och virka och så vidare. Och det är ju vi i viss mån. Det är ju därför vi får våra pengar, för att det finns ett behov av de produkter som finns här ute. Men vad anser då de där andra 15 000? Det vet vi inte. I landsbygdsplanen stod det till exempel, de skulle skriva en plan för 6 år. Och då stod det i planen, en del av var fråga landsbygdsborna. Det kanske man ska göra innan man skriver landsbygdsplan på 6 år. En rejäl enkät som de nyligen gjort på alla ungdomar. De frågar 1200 ungdomar, massa jätteintressanta frågor. Så nu på söndag har jag ordnat en demokratidag och bjudit in talare. Och en av talarna är kommunens ungdomssamordnare. Och hon har fantastiska data om vad ungdomar tycker och tänker. Och det är också återigen lära känna sig själv. Men i det här fallet ska vi lära känna en grupp, en demografisk grupp ungdomar. Vad tycker de och tänker? Och jag älskar statistiken generellt. Så här mycket tror de på framtiden. Så här mycket tycker de jobb och sjukvård. Och det intressanta var att de var ganska vuxna i sitt tänkande. De placerade saker som vård, skola och omsorg ganska högt alltså. Mm. Och jag trodde de var mer intresserade av kanske mer flyktiga upplevelser om kultur eller... Jag trodde de skulle ha invandringsfrågan skulle vara högre för ungdomar kanske, men jag tror till och med ålderdom stod i en nationell undersökning, tror jag, till och med vård av äldre stod inom topp 10 för ungdomar. Jaha. För att de är inte dummare än att de känner att de kommer leva ett längre liv, tror jag. Nu vet jag inte vad jag pratar om, jag är för gammal kanske för att prata om vad ungdomar tycker, men vill man veta vad ungdomar tycker så är det som sagt, kan man lyssna till de här ungdomshånaren och den annan som kommer från en förening som försöker tillvarata ungdomars intressen så att de själva ska kunna skapa sina framtidsvisioner. Mm. För ofta blir det ju då att, som min mamma går in och säger, ska du inte skaffa dig en fru, 2 barn, en villa, en Volvo? Och det är ingen som frågar, ska du inte skaffa dig en motorcykel och köra till Kina, eller ska du inte starta ett band?
Precis. Ja, du har fascinerande tankar om samhället i stort också.
Ja, och ni hör hur
från inne i dig till samhället i stort.
Och du hör ju hastigheten på tankarna här. Det måste ju vara någon ADHD inne i mig. För att här hoppar ju tankarna som elektroner.
Jag tycker det är underbart. Ja.
Vet man till exempel en kort passus. Man har räknat ut att det finns någon liten del av atomen som man kan aldrig tala om var den befinner sig eller hur den rör sig. Man kan antingen tala om att den är här, men man kan inte veta hur den har tagit sig dit, så att den kan i princip befinna sig på 2 ställen samtidigt. Ja, det är jätteskumt. Kvark och kvantsträngteorin och allting, alltså, som öppnar upp för att om detta stämmer så finns det ingenting av religion och hippie och meditation och ufon som är konstigt längre, för att det är det konstigare än någonting annat. Till och med vetenskapen säger att det här, och det finns ingen förståndig människa som skulle tycka att detta låter förståndigt. Det som vi nu tror att det är. Liksom.
Nej, men så är det. Nu ska vi börja avrunda, och då tänkte jag höra, alltså jag skulle kunna sitta, det är så intressant, jag skulle kunna prata med dig hela dagen, men jag ska inte ta mer tid.
Frågan är hur länge lyssnarna orkar.
Ja, så jag har en konstig fråga här kanske, är det något som du känner att du vill tillägga? Som du vill berätta?
Nej.
Mer än du har berättat? Du har ju berättat väldigt mycket om dina tankar.
Det har jag, jag skulle vilja börja om från början och kanske förklara lite tydligare, lite...
Göra det en gång till.
Ja. För det handlar om att jag presenterar min världsbild här för folk. Och någonstans, så när man sträcker sig ut till andra människor, så är det så att jag vill ju att folk ska ha, eller i alla fall acceptera min världsbild. Mm. Jag blir lite ledsen om folk sitter och lyssnar på mig nu och fnyser. Ja, ja, det där kan ju han hålla på med. För då kommer jag känna mig lite ensam, och så måste jag ifrågasätta mig själv. Jag kanske har fel. Det kanske inte funkar att tänka som jag gör. Jag kanske måste anpassa mig lite mer till andra människor eller samhället eller så vidare. Eller så måste jag inte det göra.
Nej, så det måste väl vara rätt för dig. Och så länge du inte skadar någon annan så låter det väl som att det är rätt för dig.
Ja.
Och ska du få en annan bit där då? Dina tre bästa livsråd. Det fick du.
Ja.
Helt allmänt, generellt, vad som helst.
Bli lite självupptagen på rätt sätt. Börja intressera dig för din kropp. För det är den enda kropp du kommer få. Och du kommer förändra, du kan förändra den lite grann, men du har den benstomme du har. Och på något sätt försök tycka om den kroppen. Du kan börja med att tycka om vissa delar av den och sen fortsätter du där. För att det här med kroppen är väldigt viktigt. Vi är kroppsliga varelser. Och vi är framförallt, när vi börjar i 15-årsåldern, vi är väldigt sexuella varelser också. Vi vill attrahera det motsatta könet. Det är väldigt viktigt för oss att hitta en partner och sådär. Så man måste reda ut det här för sig själv, sin kropp. Och se verkligen din hjärna som en resurs. Att fyll den med bra ha-saker. Och även om det inte är bra att ha idag, så spara det till någon annan tid. Och se till att det är ett kartotek av verktyg du har, av färdigheter. Färdigheter, kunskaper. Kunskaper, teoretisk kunskap. Färdigheter, saker du kan. Den dagen du kan sätta dig och skriva en lista där du skriver överst, jag kan. Och så fylls den listan med massa saker. Till och med att du är lite stolt över det. Det är då livet börjar. Mm. Så intressera dig för din kropp och se till att du får en varierat kartotek av kunskaper och färdigheter.
Mm.
Och inse att du är en flockmänniska. Det var väl det tredje. Att, att du måste spela en funktion i andra människors liv.
Mm.
Och var inte rädd heller för att tala om vilka behov du har. För för alla som kommer hit måste jag fråga, vad behöver du? Kan jag ge dig det du behöver? För att jag måste veta vad som motiverar folk.
Mm.
Jag tror på egensinnigheten eller själviskheten. Vi måste dels i oss själva förstå att vi är själviska och dels inse att vi måste hjälpa andra att uppfylla deras själviska drömmar också.
Mm.
Och det finns en bra balans där någonstans, tror jag.
Mm. Mm. Nu gissar jag att många har blivit nyfikna på dig. Så vad kan man läsa mer om dina projekt? Finns du på nätet?
Jag tror just nu, jag är en sån där som gör en hemsida för varje projekt, så jag har ju skrivit om fridykning under ordet fridykning.se. Och min gamla hemsida som handlar om min resa, både min livsresa och min seglingsresa, har ju namnet av min båt som har fått sitt namn ur Sagan om ringen mytologin, det vill säga Arrandir med två r.se.
Ja.
Och där är jag lite personlig också, men framförallt så är mitt liv idag är Hästekasengård. Och det är hastekasen.se helt enkelt. Och där försöker jag centrera mitt liv kring aktiviteter. Så det är en ständig serie, framförallt nu på vår och sommarhöst.
Mm.
Aktiviteter.
Mm.
Där många är inblandade, inte bara jag, utan allt det här kan jag inte göra ensam. Det vi ser här, och det här var bara två tomma fält först. Nu har det blivit en trädgård här med blandat av mat och sociala platser där man kan grilla eller någon konstskulptur och totempåle och en liten lund för meditation och en plats där man kan göra yoga och stå på händer och en boxningssäck och hänga våtdräkter och allt det här uppblandat med 25 fruktträd. Det här är mitt projekt just nu, det vi sitter och tittar rakt ut på nu.
Mm.
Och jag ser med glädje att de 20 fågelholkar jag satt upp för 3,5 år sedan som ingen ville bo i fåglarna skulle hit för de skulle äta mygglarver och grejer. Mm. Nu ser jag att en har flyttat in i den närmsta här. Ja. Så det tog några år innan stanken av färgen och allting försvunnit och de litade på det liksom.
Ja. Vi ska såklart, eller jag ska såklart lägga ut de här tre adresserna så att folk kan hitta lätt till dina sidor. Och så ska jag vara noga nu med att ta en bild av hur det ser ut när vi sitter här, för det är värt att se.
Ja.
Så jag får tacka dig. Jag skulle kunna som sagt prata med dig hela dagen, men jag får väl helt enkelt, vi får sluta här så får jag återkomma om något år och så se hur dina tankar går då. Men tusen tack för att du tog dig tid.
Och det är alltid kul att någon är intresserad.
Suveränt. Ja. Tusen tack.
Ja.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.